Idag är det ju Kristi himmelfärdsdag. Och vad passar bättre att läsa då än att vi börjar i Apostlagärningarnas första kapitel. Apostlagärningarna 1. Alltså Apostlagärningarna 1. Vi ska läsa de tre första verserna. De hoppar vi ofta över. Jag älskar verser som man hoppar över. I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Jag blir så nyfiken när jag läser den där tredje versen. Blir du det också? I 40 dagar fick de undervisning av Jesus, och så står det inte ett knäpp om vad han sa. Det är väl förargligt. Tänk om det hade funnits kassetter. Jag skulle köpt dem direkt. Du vet, livet fungerar ju ofta så här. Att provet kommer först och lektionerna sen. I skolan är det ju alltid så att först kommer lektionerna och sen kommer provet. Men i det verkliga livet är det ju ofta tvärtom. Först så kommer provet, och så visade det sig att man inte klarade det, så kom lektionerna efteråt. Och så var det ju med lärjungarna. De hade alltså gått med Jesus i 3 år. De hade hört alla hans liknelser och predikningar, de hade sett undren, de hade levt ihop med honom, de hade ätit ihop med honom, de hade tvättat deras fötter och alltihopa detta. Men ändå var det ju så att när det till sist blev dags, då han blev utlämnad, till fångatagen och dödad, så kom det som en stor chock. Jesus hade ju talat med dem om det här, men de hade inte förstått vad han talade om. Och tydligt är att han kanske inte hade sagt så mycket mer än de här små korta notiserna som det står på några ställen i evangelierna. 3 gånger tycks det ha varit då Jesus försökte förbereda dem på det som skulle komma att ske. Och det står på något ställe att de fick sån ångest av det han sa att de fattade inte vad han talade om. Och därför är det ju lite intressant att läsa 24 kapitlet i Lukas evangeliet. Där ska vi titta på några texter också. Du vet de här två som gick till Emmaus och som fick sällskap med en främling som de inte kände igen. Och de berättar om hur chockade de blev när Jesus blev tagen till fånga. Och så blev de ännu mer förvirrade när ryktet kom att han hade uppstått ifrån de döda. 24 versen. Några av de våra gick ut till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Inte förrän efter uppståndelsen förklarar han för lärjungarna vad som står om honom överallt i skrifterna. Det är först efter den stora prövningen och den stora krisen som bibelundervisningen kommer. Så skulle inte vi ha gjort. Utan hade vi varit i Jesu ställe, så skulle vi satt dem på skolbänken, de 12, direkt. Och gått igenom på längden och tvären alla profetierna och hela lagen och Moseböckerna och salmerna och alltihopa. Så att den teoretiska kunskapen skulle varit fullfjädrad till bristningsgränsen. Och sen kanske vi på vanligt sätt skulle gått omkring och surat och sagt att ja, här är ju mycket kunskap, men det är ju tyvärr inget liv. Jesus är finurlig nog att göra motsatsen. Han lever ihop med dem i 3 år utan att tala om vad som står om honom överallt i skrifterna. Och när till sist det går i fullbordan som skrifterna handlar om, så blir de jättechockade. Men de blir ju maximalt receptiva när han sen går igenom vad som står om honom i skrifterna. Det måste vi hålla med om. Och deras frimodighet, den som på 40 eller ja, på 50 dagar från påsk till pingst förbyts i hackande rädsla och människofruktan till största frimodighet och glädje. Den har naturligtvis att göra med utgjutandet av den heliga ande. De var ju som fulla av sött vin 9 på morgon. Men jag tror också att det Jesus går igenom med dem, det han undervisar dem om ur skrifterna, skapar en väldig frimodighet. Vi hoppar lite längre fram i kapitlet. 24 kapitlet här. 44 vers. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på 3:e dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta, och jag ska sända er vad min fader har utlovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och man kunde tycka, ja, det var så dags nu. Ja, just det. Det var kanske det var. Nu var det kanske dags. Herrens pedagogik är ju ofta en helt annan än vår. Och det där, det kan vi känna igen i våra liv. Man tycker det, nu har jag blivit kristen. Nu vill jag sätta mig på skolbänken så att jag är rustad för varenda tänkbar situation som kan uppstå. För vi har för oss att med den teoretiska kunskapen som ett mäktigt vapen, så ska vi kunna rå på varenda situation som händer. Men det är ofta inte alls så Gud gör. Och vi har ofta väldigt svårt att få våra liv att stämma med den mallen. Utan istället hamnar man i de mest oväntade situationer där, så att säga, provet kommer först och lektionen kommer sen. Vi minns hur det var när Mose förde Israels folk ut ur Egypten. Jo visst, det var inte svårt att lovsjunga när man hade gått genom Röda havet. Men sen gick man ju ut i öknen, och där torkade ju lovsången ganska hastigt in. Man hade fortfarande molnskyn över sig. Man hade fortfarande i minne vad som hade hänt när Herren med mäktig hand förde dem ut ur Egypten. Men här fanns nya erfarenheter att göra, nya saker att lära. Och Gud lär oss ofta praktiskt först och teoretiskt sen. Vi vill gärna få lära oss teoretiskt först och praktiskt sen, men det är ofta inte Guds väg. Utan om vi accepterar över våra liv att Gud, så att säga, har tagit hand om oss, för oss fram, och vi är införsatta i hans stora pedagogiska system, som kanske ser helt annorlunda ut än våra pedagogiska system, så kan man istället liksom, för att liksom försöka få allt att stämma med sin förutfattade kunskap och mening, så kan man bli öppen till att säga: Herre, jag kan lära mig något av allt som sker varenda dag. Ingenting av det som sker tyder på att du har tappat greppet, för du är allsmäktig och jag har lagt mitt liv i din hand. Men jag kan lära något av varje dag och varje situation. Och ut ur ditt ord kan jag varje dag hämta skatter och förklaringar till det som händer och har hänt. Du kan belysa hela mitt liv genom att öppna ditt ord. Det är vad Jesus gör med lärjungarna de 40 dagar då han talar med dem om Guds rike. Och nu är det så finurligt att det står alltså inte en tjock bok i Bibeln som innehåller precis de här 40 dagarnas undervisning. Det kanske inte är en slump att det inte finns 100 kassetter att köpa från den här tiden. Utan att vi får sitta där nyfikna och irriterade och säga, men vad var det han sa nu då? Därför att det kanske är så att det där som han förklarar ur skriften, i detta fall Gamla testamentet, det är kanske någonting som hans ande vill leda oss till att upptäcka i skriften när det är dags i våra liv. Nu ska jag i alla fall naturligtvis göra ett försök. Man kan inte låta bli att ändå försöka att förstå hur Jesus kan säga till lärjungarna att Gamla testamentets huvudbudskap handlar om att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och att syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn. Ja, säger vi Jesaja 53. Sen finns det väl någon psalm, kanske Saltaren sådär. Men huvudbudskap kan det ju inte vara, säger vi. Och det sa ju lärjungarna också. Och det sa ju prästerna med. Det kan ju inte vara huvudbudskapet. Utan vi vet ju vad som är huvudbudskapet, nämligen att det ska komma en mäktig messias och kasta ut romarna. Så vi sitter kanske i samma båt som dem. Kan vi läsa skriften? Eller behöver vi Herrens hjälp så att han öppnar våra sinnen så att vi kan förstå skrifterna? Är det verkligen huvudbudskapet i Gamla testamentet? Du vet, långt tidigare så hade ju Jesus träffat Nikodemus. Han kom om natten. Och så säger Jesus att om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. Och Nikodemus får det jättejobbigt med det där. Han säger det att, ja, men jag är för stor för att födas på nytt. Det var kämpigt nog för min mamma när jag vägde 3,5 kilo. Men nu väger jag 65 och nu går det inte alls. Och så håller man liksom på att brottas lite grann med det där, och till sist så stönar Jesus och säger, är du Israels lärare och förstår inte det här? Och Jesus menar alltså att, kan du läsa skrifterna? Förstår du vad de handlar om? Säger han till Nikodemus. Är du Israels lärare och har ändå inte förstått skriften? Ibland hör vi i modern kristenhet förvånansvärt välutbildade teologer som ställer sig upp och säger det att, ja, Gamla testamentet, det är ju inte mycket att ha. Är du Israels lärare och förstår inte bättre? Om skriften var det som Jesus belyste och uppfyllde, Gamla testamentet. Om apostlarna med Gamla testamentet i näven gick ut och evangeliserade hela romarriket, ska vi då säga det är inget att ha? Det var ju inte bara det att egentligen ingen i Jesu samtid förstod att Messias måste lida. När vi läser om Jesu liv så finner vi också att de frestelser han var utsatt för handlar på ett eller annat sätt om att försöka lösa skapelsens problem utan eget lidande. Han går ut i öknen och blir omsider hungrig, som det står i gamla översättningen, efter 40 dagar och 40 nätter. Och så kommer djävulen och säger, du kan ta några stenar och göra dem till bröd. Du behöver inte gå här och lida, kära vän. Det är farligt att lida.
Nu är du hungrig och det ska du inte behöva vara. Guds son ska inte behöva vara hungrig. Och sen kommer frestelsen, kliv ut ifrån tempelmuren. Folk kommer ju att se när du hänger där i luften och änglarna bär dig och du kommer ju att göra en fantastisk succé. Åh, en sån rörelse det blir. Det blir grejer, sen kommer ju varenda kott att tro på dig. Seger utan lidande. Fall ner och tillbed mig så ska jag ge dig alla riken på jorden. Messias seger utan lidande. Eller när Petrus har sagt, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus säger, människosonen måste överlämnas i prästernas händer. Bevara dig Gud för detta, Herre. Seger utan lidande. Det är den frestelse Jesus utsätts för ständigt. Men han står fast vid detta. Skrifterna säger Messias måste lida. Kan vi förstå det eller kan vi inte förstå det? När Jesus hänger på sitt kors så frestas han på nytt. Han må nu stiga ner ifrån korset så att vi kan se det och tro att han är Messias. På nytt hånar man honom och säger det att jag andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Stig ner från korset så att vi kan se det och tro. Men han vet att det inte är den segern han är kallad att vinna. Hur kan han veta det? Vi tittar lite grann i första Korinthierbrevet 2. Där vi i förbifarten får en viktig upplysning. Vi ska läsa 6-10 verserna där. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herr. Vi förkunnar som det står i skriften vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Här fanns alltså en statshemlighet. Guds rike har statshemligheter. Och de var så väl förvarade att ingen spion kunde luska ut dem och förråda dem. Samtidigt säger nu Jesus att detta är vad skrifterna handlar om. Skrifterna, det vill säga gamla testamentet, handlar om att Messias måste lida, dö och uppstå. Och att det ska leda till syndernas förlåtelse. Och Paulus betygar, detta är en hemlighet som ingen såg. Ty hade den blivit känd så skulle ingen ha dödat Jesus. Alltså ska vi vänta oss att det står på många ställen i Gamla testamentet. Men det behövs verkligen att Herren är där och öppnar våra sinnen så att vi förstår skrifterna. Det här är kodad skrift. Det är hemlig skrift. Det är inte klartext i vanlig mening vi nu är ute efter. Utan vi ska räkna med att finna detta i symbolisk form. När vi nu griper oss verket an så börjar vi från början förstås. Och vi ska gå till första Mosebok 3. Och då ska vi läsa slut. Ja, inte riktigt. 14-21 versen. den förbannelse som Gud uttalar över skapelsen sedan syndafallet har hänt. Första Mosebok 3. Då sa Herren Gud till ormen: eftersom du har gjort detta må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska trampa sönder ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Och till kvinnan sa han: Jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Men till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Och till Adam sa han: eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt: du ska inte äta av det. Därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda ska du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törn och tistel ska den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft ska du åter bli. Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande, och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. Den här förbannelsen, den glider vi ofta förbi. Vi tänker oss inte så mycket in i vad det är Gud säger. Vi tycker inte riktigt om att Gud sysslar med sånt här. Vi hoppar över sånt. Men nu står det så. Och vad är det Gud egentligen säger? Jo, det handlar inte om att Gud hellre vill att det ska växa nässlor överallt än att det ska växa havre och säd och morötter. Det står inte att Gud gläder sig i himlen när en kvinna har förlossningssmärtor. Du vet, för, ja, vad kan det ha varit, 130-140 år sedan så infördes kloroformnarkos. Och en av de första att pröva det här vid förlossning, det var drottning Victoria i England. Och det var en svår teologisk fråga det här, därför att kvinnan ska ju föda sina barn med smärta. Så det var ju fel att ta narkos, det var ju liksom att smita ifrån Guds vilja. Det var att bryta mot Guds vilja. Och då skulle man ju också bryta mot Guds vilja varje gång man går ut och rensar i trädgården. Det låter ju som om Gud gladde sig åt nässlor och tistlar och allt vad det är. Nej, det handlar inte alls om det. Det Gud säger är, tror jag, något helt annat. Det handlar om liv och död i syndafallet. Och det Gud säger till människan, det är detta att du kan inte ge liv utan smärta. Och du kan inte vidmakthålla liv utan smärta och kamp. Att äta sitt bröd i sitt anlete svett, det är att vidmakthålla livet. Och redan det kräver en kamp och en smärta. Att ge liv är någonting som kräver uppoffring, kamp och smärta. Liv kan bara födas och vidmakthållas genom lidande. Gud säger att det ska bli en fiendskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Och vi tänker ju naturligtvis lätt på Jesus. Och det gör vi rätt i. Men överhuvudtaget tror jag att kvinnans säd, det är också du och jag. Det handlar om oss allihopa. Att vi blir allihopa indragna i en kamp emot ondska och mörker. Det kan finnas en seger att vinna över ondskan och mörkret. Men den segern sker i samma ögonblick, ska jag säga, som den segern sker. När du trampar på ormens huvud så stinger han dig i hälen. Vi skulle gärna vilja ha en seger som bestod i att man dansade med stålskodda pjäxor på huvudet på ormen. Och de var så högskaftade, de där pjäxorna, så att det fanns ingen chans för ormen att stinga. Men så är inte spelets regler. Den som ska trampa på ormens huvud måste räkna med att bli stungen i hälen. Och till yttermera visso så säger Gud att även om vi går in i den här kampen, även om vi gör alla uppoffringar som går att göra, så kommer vi ändå alla att dö. Hur mycket bröd vi än äter och hur mycket vi än svettas när vi äter brödet, så att säga, så kommer vi ändå dö. Äta bör man, annars dör man. Äter gör man, ändå dör man. Det är väl kanske en lite banal utläggning av första Mosebok 3, men jag tycker ändå att den är tänkbar och möjlig. Nu ska vi lära oss lite hebreiska. Därför som jag sa nyss, Gamla testamentet är kodad skrift. Även Nya testamentet är i många avseenden kodad skrift. Vem kan till fullo förstå Uppenbarelseboken till exempel? Men Gamla testamentet är ganska mycket kodad skrift. Och en del av koden består i det hebreiska språket, som är ett osedvanligt klurigt och intressant språk. Du vet, de skriver ju inte ut vokalerna. Utan när riktiga judar skriver hebreiska, så skriver de för det första baklänges, men de tycker att det är framlänges. Och så skriver de bara konsonanterna. Sen får man gissa sig till vilka vokaler som ska sitta emellan. Och det där har ju en lustig poäng nu när man ska göra ny översättning av Gamla testamentet. Då står det på något ställe att Gud förjagade Israels fiende med hjälp av en svärm getingar. Men i nya översättningen kommer det att stå att Gud utgöt missmod över fienden. Man kan tycka, hur i all sin dar kan getingar förvandlas till missmod? Ja, det har bara att göra med vilka vokaler man skjuter in mellan konsonanterna. Va? Om man blir biten av getingen så kanske man blir missmodig. Ja, så kan det också vara. Sen är det också så här med hebreiskan att många ord har flera, kanske delvis från varandra, vitt skilda betydelser. Och när ett sånt där ord dyker upp i grundtexten, så är det ofta meningen man ska tänka på alla betydelserna på en gång. Men så kan man inte översätta till svenska, utan man tar en av de betydelser som man tycker låter vettigast och så sätter man dit den. Och då blir ofta resultatet väldigt magert. Vi ska ta nu ett sånt ord som har en väldigt lustig betydelse. Vi ska gå till första Mosebok 24. Läsa 10:e och 11:e verserna. Det är väl Isak som ska ha sig en hustru, och Abraham skickar iväg en tjänare för att få tag i en riktig kvinna. Och så står det så här, 10:e versen. Och tjänaren tog 10 av sin herres kameler och drog iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Han stod upp och drog iväg till Nahors stad i Aram Naharaim. Där lät han kamelerna lägra sig utanför staden vid en vattenbrunn. Och det led mot aftonen, den tid då kvinnorna brukade komma ut för att hämta vatten. Där lät han kamelerna lägra sig, står det. Och man skulle lika gärna kunnat översätta så här: där lät han kamelerna välsigna sig. Så lustig är hebreiskan. Där lät han kamelerna välsigna sig. Vad knasigt, säger vi. Jo, därför att det ord som vi översätter med att välsigna, det betyder från början att böja knä. Och det är ju vad kamelerna gör när de lägrar sig. De vecklar ihop knäna och så sjunker de ihop och fäller in landningsställen och blir liggande. Så det var vad kamelerna gjorde här. De böjde knä. Och överallt i Gamla testamentet där ordet välsigna eller välsignelse förekommer, så är det detta ordet barach. Det är substantivet välsignelse. Det stavas som barak men med ch på slutet. Barach. Och det betyder alltså knäböjande. Och ur det är det meningen att man ska lära sig en massa om tillvaron. Och det kan vi verkligen göra. För en välsignelse är ju någonting som man ger och någonting som man tar emot. Den som ska ge välsignelse måste böja sig ner. Han måste utblotta sig. Han måste offra någonting för att kunna välsigna. En välsignelse som inte kostar något är ingen välsignelse. Åtminstone inte om vi får tro Guds eget språk. Den som ska ta emot välsignelse måste också böja sig för den som ger välsignelse. Ordet barach översättes också med tillbedjan, lovsång. Ibland står det ju på en del ställen i skriften att vi välsignar Gud, och det låter ju lite självsvåldigt nästan. Kan man välsigna Gud? Ja, det är alltså samma ord. Och det betyder återigen att böja knä inför Gud. Ty det här ordet är både givande och mottagande. Men det vi nu ska lägga märke till, det är alltså, vi läste förut förbannelsen. Liv kan inte födas och kan inte vidmakthållas utan smärta. Och seger över det onda är heller inte möjlig på djupet utan smärta. Kanske till och med att man ger sitt liv när ormen stinger i hälen. Nå, välsignelse, barach. Ja, det handlar om att böja sig ner. Att förnedras. Att låta sig förnedras. Både för att kunna ge välsignelse och för att kunna ta emot välsignelse. Första Mosebok 15. Nej, första Mosebok 12. Och Herren sa till Abram: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Här, som du märker, är det många knän inblandade. Och det är ju som det står i Filipperbrevet, att alla knän ska böja sig. Så där är det också många knän inblandade. Men när nu Gud utkorar Abram och han så småningom blir Abraham. Så är det alltså en utkårelse till att ta emot välsignelse. Det förutsätter att Abraham och hans säd böjer sig under Gud. Men det handlar också om att ge välsignelse till alla andra folk. Och det handlar om att bli förnedrad inför alla andra folk. Och på olika sätt kan vi ju se detta har verkligen gått i uppfyllelse. Det dröjde ju länge innan de fick en son, Abraham och Sara. Och vi kan ju lyssna till vilken smärta de kände inför det här, 15 kapitlet. Gud hade ju nu utsett redan en son, Isak, löftets son. Och man kunde tycka det att ja, men den killen kunde de väl fått när de var 25. Tänk som pli de skulle kunnat fått på honom, och de kunde fostrat honom och riktigt tagit hand om honom och servat honom på alla vis. Tänk ett sånt fint utgångsläge. Nu så föds han med två gamla pensionärer som föräldrar. Så mobbar han skulle ha blivit i skolan om det hade varit idag och så vidare. Nej, vi förstår inte det här. Vi ser redan från början smärtan. Förnedringen parallellt med välsignelse. Och vad välkommen han var, Isak. Men vilken smärta det var innan han kom till. En tid härefter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Han sa: frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, Herre, vad vill du då ge mig? Jag går ju barnlös bort, och arvinget i mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer. Och Abraham sa ytterligare: mig har du inte gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arving. Det var en stor skam. Det var en stor sorg. Jag har ingen son. Mig har du inte gett någon livsfrukt. Man behöver inte vara mycket psykolog för att höra att det mellan raderna finns ganska mycket anklagelser mot Gud. Du har lovat att göra mig till ett stort folk. Jojo. Här sitter jag, gamla gubben, nu. Det har inte blivit någon folk av det här. Du vet, det är ju påfallande ofta som verkliga gudsmän har kommit till genom barnlösa föräldrar. Och när man vänder blad till 21 kapitlet så får man ju se att med vilken glädje han föddes till jorden. Fast det här är lite tokigt översatt. Första kapitel vi läser från början. Och Herren såg till Sara som han hade lovat, och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde åt Abraham en son på hans ålderdom vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom. Och Abraham gav den son som var född åt honom, den som Sara hade fött åt honom, namnet Isak. Och Abraham omskar sin son Isak när denne var 8 dagar gammal, så som Gud hade befallt honom. Och Abraham var 100 år gammal när hans son Isak föddes åt honom. Och Sara sa: Gud har gjort mig till åtlöje. Var och en som får höra detta ska le mot mig. Och hon sa: vem skulle ha sagt Abraham att Sara skulle ge barn dig? Och nu har jag fött honom en son på hans ålderdom. Ja, här låter det ju lite grann som Sara var generad. Oj, 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 jag gamla kärring har fött en son. Vad ska folk säga? Vi skiar mig så hemskt. Men det är säkert att lägga moderna värderingar in i grundtexten. Ty namnet Isak betyder skratt. Och det har säkert inte alls med hånskratt att göra. Utan man kan precis lika gärna översätta det så här. Inte att Gud har gjort mig till åtlöje. Utan Gud har gjort mig till ett exempel för glädje. Alla som ser mig kommer att glädjas med mig. Kommer att dela min glädje, kommer att skratta högt. Namnet Isak betyder skratt eller leende. Han var välkommen, den lille gossen. Han var som en enda stor välsignelse. Men på något sätt finns välsignelsen och de böjda knäna där, sida vid sida. Tjugoandra kapitlet. Från sjunde versen. Nu är ju Isak och Abraham på väg till Moria berg. Gud har sagt att Abraham ska offra sin son. Och det har ju inte Abraham talat om. Utan det står så här. Då talade Isak till sin fader Abraham och sa: min fader. Han svarade: vad vill du, min son? Han sa: se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade: Gud utse nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Så gick de båda tillsammans. När de nu hade kommit fram till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altare och la veden på det. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen och sa: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sa han: låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom, ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du inte har undanhållit mig din enda son. När då Abraham lyft upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Genom Isak skulle välsignelserna komma. Genom honom skulle löftena uppfyllas. Och genom honom skulle alla folk på jorden bli välsignade. Man kan tycka att det här är en konstig och lite barbarisk ceremoni. Men när vi har förstått ordet barach så är det helt klart vad det handlar om. Den som ska vara till välsignelse måste vara beredd att offra något. Till och med sitt eget liv. I den kristnes liv har detta sin motsvarighet i dopet. Det efter dopet håller vi före att vi är döda med Kristus. Och det betyder alltså att vi har ställt fram oss på den punkten när vi säger: Herre, jag är villig att dela dina lidanden för att dela din härlighet. Jag vill vara ett redskap för välsignelse. Och jag har satt mig in i vad det handlar om. Här är jag. Vi bläddrar till Markus 12:e kapitel. Och läser på slutet där. 41:a versen. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Det här är en mycket judisk tanke. Och en mycket kristen, fast den har glömts bort, dessvärre. Alltså, vi ser samma sak igen. Det var mycket mer välsignelse i det hon gav, därför att det kostade henne något. Vi är ständigt på jakt efter tekniker som ska göra det möjligt för oss att dela ut kostnadsfria välsignelser. Någonting som inte påverkar våra egna knän. Vi är också ute efter konsten att ta emot välsignelse utan att knäna påverkas. Men välsignelsen sitter i knäna, både när den ska tas emot och när den ska ges ut. Det är det märkvärdiga. Och det är detta som Jesus återkommer till gång på gång. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så är det ett ensamt korn. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Den som vill efterfölja mig, han tar sitt kors på sig var dag och följer mig. Och det betyder alltså att Gud vill låta mycken välsignelse strömma. Men den har svårt att ta sig fram när knäna är raka. Och vi kanske behöver någon sorts knäböjarrörelse. Någonting som gör det klart för oss att det är i vår egen förnedring som välsignelsen flödar starkast. Nå, vi började ju med att konstatera att det här skulle vara huvudbudskapet i skriften, att Messias måste lida och dö. Och vi ska ta ett exempel. Vi ska gå till Saltare nu. Det är en av de salmer som man sjöng innan man gick ut i Getsemane, 113 salmen. För det står ju hos Matteus att när man hade sjungit lovsången så gick man ut till Getsemane. Och lovsången i judiskt påskfirande är inte vad som helst, utan det är någonting som kallas för hallelsalmerna. Det är salm 113 till och med 118. De är på ett speciellt sätt förknippade med påsken. Och när vi läser dem så finner vi Jesu död och uppståndelse överallt. Nu ska vi ta den 113:e salmen. Och först ska vi läsa den som den står i svensk översättning. Halleluja, lova ni Herrens tjänare, lova Herrens namn. Välsignat vara Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara högt lovat. Herren är hög över alla folk. Hans ära når över himmelen. Ja, vem är som Herren vår Gud? Han som sitter så högt. Han som ser ned så djupt. Ja, vem i himmelen och på jorden? Han som upprättar den ring ur stoftet. Han som lyfter upp den fattige ur dyn. För att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar. Han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder, omgiven av barn. Halleluja. När vi läser den här salmen så tycker vi att ja, den handlar ju om Guds godhet. Gud upprättar den ring och den fattig och han sitter högt i himlen, men han tittar över kanten ända ner på jorden och ser faktiskt också oss där nere någonstans. Men vi ska ta och översätta salmen så som den också kan översättas. Jag har försökt att göra det så ordagrant som möjligt. Vi börjar med 5:e versen och läser salmen ut. Vem är som Jahve, vår Gud, som sitter så högt i sin boning, som ödmjukar sig själv för att se allt i himmel och på jord och resa upp den fattige fattige ur stoftet och den nödställda ur görselstacken, för att låta honom sitta bland de förnämsta i hans folk. Han gör så att den barnlösa får bo i huset som en glad moder till söner. Ära vare Gud. Han som ödmjukar sig själv, står det egentligen. Och vi ska ta en annan text i Bibeln där samma ord finns, nämligen psalm 147 och 6. Där står det så här: Herren hjälper de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. Och det där slår han till jorden, det är samma verb som Gud i den 113:e salmen använder om sig själv. Det handlar alltså alltid, när det ordet används i Bibeln, så handlar det om att någon kliver ner från sin upphöjda position, eller kastas ner från sin upphöjda position, inte till någon mittemellanställning utan till total utblottelse. Vem är som Jahve, vår Gud, som sitter så högt i sin boning och som kastar sig själv ner på jorden för att se allt i himmel och på jord? Det där se, det är återigen ett mångtydigt hebreiskt ord. Jag har sett till ditt lidande. Jag har tagit mig an ditt lidande för att ta sig an allt i himmel och på jord. Han som utblottar sig själv totalt för att frälsa allt i himmel och på jord. Nå, det känner vi ju igen. Så står det ju på många ställen i Nya testamentet. Jo då, men så står det också i Gamla. Och när välsignelse ska ges, så undantar Gud inte sig själv. När vi ska ta emot välsignelse från någon, så får vi ödmjuka oss under den som välsignar. Och när vi ska ge välsignelse till någon, får vi ödmjuka oss inför den vi ska välsigna. Men Gud undantar inte sig själv. Också när han ska välsigna, så måste han förnedra sig själv. Och eftersom han är över alla andra, så förnedrar han sig till att bli under alla andra. Detta är icke bara Nya testamentets budskap, utan också Gamla. Och detta är alltså en av de psalmer man sjunger innan man går till Getsemane. Låt oss sluta med en praktisk illustration. Efesierbrevet 5. Tjugoförsta versen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Amen. Där brukar karlar säga amen, eller hur? Det är ganska lämpligt. Vi fortsätter att läsa. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Alltså, Paulus tillhåller kvinnan att underordna sig mannen. Det handlar om knäna, eller hur? Men så säger han till mannen, du ska ge ditt liv för hustrun. Det handlar också om knäna. Det är ingen som har makt över den andra. Mannen ger sitt liv och kvinnan underordnar sig. Och att underordna sig en man som ger sitt liv, det måste vara en förmån. Och det är ju detta som gör att vi inte förrän i dessa sekulariserade dagar tillåter kvinnor att bli ubåtskaptener och stridsflygare. Det sa de igår i TV, att nu får kvinnorna bli det. Och nyhetsläsaren som var en kvinna, och sa det, nu får vi kvinnor bli det. Men förut har det räknats som en förmån att kvinnan slapp att gå ut i kriget. Och det var ju innan raketernas tid och så här. Nu är det ju mest civilbefolkningen som tar skada i krig. Så att det kanske ligger någon sorts logik och konsekvens i det här också. Men i kristna länder skickar man inte ut kvinnorna före männen. Och man skickar inte ut barnen till att kasta bensinbomber. Utan de ska skonas. Det är mannen som ska ge sitt liv. Men här handlar alltså om en inbördes ödmjukhet för att välsignelsen ska flöda. Mannen ger sitt liv, kvinnan underordnar sig. Har ingenting med militär disciplin att göra. Det har bara att göra med att detta är ett sorts Guds shalom. Och att det finns ingen välsignelse med raka knän. Det är barach. Ordet välsignelse som betyder att böja på knäna. Hebreiskan är ett festligt språk. Och när man börjar upptäcka det här, så kan man upptäcka mer och mer av att gamla testamentet säger faktiskt det som Jesus undervisade lärjungarna om. Vi har ju precis bara börjat vårt ashram. Vi får väl återkomma i ärendet. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi har läst i ditt ord att det finns ett berg som heter berget där Herren låter se sig. Berget där du frälsar himmel och jord genom att förnedra dig själv. Bara lite grann kan vi ana vad det här innebär, Herre. Kanske att vi behöver få våra ögon öppnade för. Att om vi vill ställa oss i strömmen av välsignelser, så får vi också räkna med situationer där våra knän blir böjda. Där vi kanske måste ropa till om kraft. Där vi kanske tycker att den välsignelse vi bjöd på, den bara utnyttjades och missförstods. Man ville så väl och det bara slutade med förnedring. Herre, vi kan inte säga annat än att vi får dela ditt liv då. Och att det ändå är så du vill välsigna skapelsen. Vi vill tacka dig i denna stund, Herre, för varje människa som offrat något för vår skull. Mest av allt vill vi tacka dig för att du offrade så mycket för oss. Allt. Och vi vill be dig, Herre, att du ska uppväcka oss till att förstå välsignelsens natur. Om du har sagt över skapelsen fram till din egen återkomst, Herre, att födandet av liv och vidmakthållandet av liv och seger över mörker och ondska sker till pris av smärta, lidande och död, låt oss då sluta upp med att försöka skilja de två åt. Låt oss istället, Herre, ställa oss inför dig och säga: ske din vilja. Vi lovar dig, Herre, att du har gått för och gjort allt möjligt.